Varsågod och sitt. Som församling så är vi just nu, för de av er som är nytillkomna, inne i en serie gudstjänster som vi kallar för tro, hopp och kärlek. Och rent konkret så handlar det om att vi som församling, vi vill vara en Jesus-centrerad kyrka som är fyllda av tro på Gud och på vad han förmår att göra, som lever på hoppet och som också visar kärlek till varandra och till omvärlden. Och det summerar på något sätt de där tre nyckelorden för oss. Och i och med Katrins predikan förra söndagen så gick vi in i den andra delen som handlar om det där som vi hoppas på. Inte det där som vi hoppas på i största allmänhet, utan det som är ett uttryck för den kristna trons hopp. Och Katrin, hon talade då om hoppet om att få möta med Jesus varje dag i vårt liv. Och någonstans så tänker vi oss att tron som vi bär på formar vårt hopp. Alltså det vi håller för sant och sätter ord på. Det här är vår trosbekännelse. Vi sjöng den för 2 sånger sedan. Den formar också det som vi hoppas på som kristna, som Jesu efterföljare. Det hör ihop. Och det vi hoppas på vill vi ju också ska forma oss som gemenskap. Vill vi också ska forma kulturen när vi möts, när vi delar liv tillsammans och också när vi möter andra människor. Och jag tror att det här är en viktig väg i våran tid, hoppet. För jag tänker att det räcker med att slå upp tidningen eller läsa på första sidan i tidningen så kan vi mötas av mycket hopplöshet i våran stad, i våran värld, i våran tid. Eller det räcker med att möta kanske en medmänniska på arbetsplatsen eller en granne. Och om man skrapar lite på ytan så ganska ofta så möter man faktiskt hopplöshet, modlöshet. Och därför så blir vårt budskap, vårt vittnesbörd och det vi ger uttryck för när vi möts i vår församling viktigt. För vi är inte hopplöshetens budbärare, vänner. Vi är inte människor som sprider hopplöshet eller modlöshet där vi går fram. Vi är hoppets människor. Eller hur? Alltså är det någonting vi ska vara kända för? Är det någonting vår gemenskap ska vara på något sätt känd för? Så är det ju att vi är en hoppets gemenskap. Som pekar emot hoppets tecken, korset. Eller hur? Och idag så handlar min predikan om, och du får ursäkta Katrin, men kanske det yttersta uttrycket för vårt hopp. Och du vet ju vad det handlar om och du är säkert med på noterna. Idag på tacksägelsedagen, som jag tror att det faktiskt är enligt 20-året, så handlar det om uppståndelsen. Om vår uppståndelse. Och när vi ser närmare på löftet i Bibeln om vår uppståndelse, om din och min uppståndelse som tror på Jesus Kristus, så kan vi inte göra det utan att först se på Kristi uppståndelse. För den är på något sätt en förebild och en påminnelse om den uppståndelse som vi bär som ett löfte inom oss. Och det som är så fantastiskt med Jesu uppståndelse, det är att den förändrar precis allting. Hörde ni mig? Den förändrar allt. Den förändrar inte bara en situation för snart 2000 år sedan. Därför att Jesus uppståndelse från de döda, den förändrar allt. Den förändrar hela världshistorien och den ska också förvandla och förändra ditt och mitt liv. För på samma sätt som korset står i centrum i hela världens historia, jag vågar påstå det, för det är i alla fall min världsbild, det är min historieskrivning. På samma sätt som korset står i centrum i hela mänsklighetens och världens historia, så finns också uppståndelsen där. Därför att skulle det bara handla om korset, om Jesus enbart, inom citationstecken, skulle dö på korset och inget mer, då vore det den mest tragiska händelsen, vågar jag påstå. Om Guds egen son avrättas på det mest fruktansvärda sätt. Och där tar det slut. The end. Men det slutar inte där. Därför att tillsammans med korset, det tomma korset, så blir vi påminna om att Jesus har uppstått. Och det förändrar och förvandlar allt. För hade Jesus inte uppstått, så hade han heller inte varit den han utgav sig för att vara. Det är jätteviktigt. Det finns ju liberalteologer som kom någonstans runt 1940-talet och sa att nej, men det där med uppståndelsen, det är en myt, den ska vi inte lägga någon stor vikt vid. Nej, fast gör vi inte det, då lägger vi inte heller någon stor vikt vid vem Jesus utgav sig för att vara. För vore det inte för Jesus uppståndelse, så fanns det ingen frälsare. Då fanns det ingen frälsning, ingen räddning, inget hopp i hopplösheten. Då fanns det inte heller något löfte om att du och jag också en dag ska få ta emot detta fantastiska löfte i våra liv, i våra då döda kroppar. Att vi också, precis som Jesus, ska få uppstå till evigt liv med Gud. Eller som aposteln Paulus skriver, att om Jesus inte hade uppstått, så är våran predikan meningslös. Ja, då är våran tro inte värd någonting överhuvudtaget. Då lever vi kvar i våra synder, i modlöshet, i hopplöshet. Och då är vi förlorade. Då är vi de mest ömkliga av alla människor. Det här är min parafras på Paulus egna ord i första Korinthierbrevet. Bara så att vi liksom har det som utgångspunkt. Att det Paulus och det apostlarna, den första kristna, bygger tron på, det är korset, det tomma korset, som vittnar om att Jesus, Guds son, har uppstått från de döda. Och det är det som är så fantastiskt. Att det som sker för 2000 år sedan, det är också någonting som har kraft att förändra, förvandla ditt och mitt liv idag. Det gör skillnad, vänner. Det gör skillnad. Gott, tack. Och så kanske du sitter här så tänker du att ja, fast jag är ju 30 år. Och nu säger ju forskningen att de som är födda i de här dagarna, varannan person har hört, ska ju bli runt 100. Så att jag är 70 år kvar, så att det här intresserar mig inte jättemycket. Ja, men en dag när jag blir pensionär, då har jag tid att tänka på det här eller oroa mig för det. För det första, uppståndelsen förändrar allt redan här och nu. Det gäller inte bara för den dag när du är på väg att avsluta ditt liv här och nu. Därför att uppståndelsen, den förändrar hela sanningen och tillvaron. Så det handlar inte om någonting som du och jag liksom skifflar framåt till den dagen när vi är beredda att säga farväl till den här tillvaron. Det är högaktuellt för dig, min vän. Och förresten, vem av oss vet när vårt liv här är slut? Jag säger inte det för att skrämma någon. Jag säger det kanske mer för att väcka en tacksamhet över det liv vi får. I Gamla testamentet så kan vi läsa en hel del texter som talar om hur döden kommer in i mänskligheten, i världen. Det tror jag de flesta av oss är bekanta med. Hur syndens konsekvens blir död. Och där döden går fram, så finns det till slut inte ett evigt liv kvar. Men emellanåt så ser vi glimtar av att det här var människor som hade en tro på en Gud. Som är den levande guden som ger hopp. Även där livet håller på att ta slut. Som talar om att gemenskapen med Gud kan inte besegras av döden. För den som tror på Gud. Och idag så ska vi dröja oss kvar vid en text som jag har hämtat ifrån Johannes evangeliet. Så om du har en bibel med dig får du gärna leta upp Johannes evangeliet i din bibel. Ja, jag vet inte om du någonsin har läst igenom hela Johannes evangeliet, men det är ju ett tips att faktiskt göra det vid något tillfälle. Och om du har gjort det så tror jag att du kanske har upptäckt att Johannes hade ett speciellt syfte. Han hade flera syften, men speciellt ett syfte med att han skrev sitt brev. Och jag vet inte om du har reflekterat över det. Vi märker det när vi läser det som kallas för den lilla bibeln i Johannes 3:16. Vad säger det där? Jo, att så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son. Och vad står det sen? Jo, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan vad då? Jo, ha evigt liv. Det är en summering av egentligen hela Bibeln. Och väldigt tydligt en summering av Johannes evangeliums budskap till dig och mig. Och om vi läser mot slutet av samma evangelium i kapitel 20. Nu ska vi se om jag gick för långt här kanske. Här. Kapitel 20, vers 30, så står det så här. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Jag vet inte om du ser och upptäcker, men Johannes betonar i sitt evangelium att han skriver och återger det han gör för att du och jag ska upptäcka vägen till livet. Vägen till det eviga livet som börjar redan här och nu för oss alla. Och nu ska vi alldeles strax läsa från Johannes, det 6:e kapitlet. Nu blir det en kort inledning, bara för att ni skulle se lite i bakgrunden. Johannes 6:e kapitel får du gärna leta upp. Det berättas här om att påsken, judarnas påsk, närmade sig. Och det var flera människor som hade följt Jesus, som hade hört honom tala och undervisa, som hade sett honom utföra olika under och tecken. Och som fick upp ögonen för denna man. Och de bestämmer sig för att slå följe med honom. De följer med honom och så kommer de till en punkt en dag när det plötsligt är dags att äta. Och vad gör man? Jesus han ställde en kuggfråga. Hörrni, hur ska vi mätta de här 5000 männen och deras kvinnor och barn? En pojke dyker upp, han har som vi vet av berättelsen 5 bröd och 2 fiskar. Man delar ut brödet, man delar ut fiskarna och kvar blir mer än bara några matlådor. Kvar blir, läser vi i texten, 12 stycken korgar med brödrester. Och det här gjorde folket övertygade om att Jesus var profeten med stort P. Jag vet inte om du har tänkt på det när vi har läst den här berättelsen tidigare eller den här texten tidigare. Men för det judiska folket så uppfattar man det här som en uppfyllelse av att nu hade profeten med stort P kommit. Den där profeten som på nytt skulle göra det där undret som skedde med manna till öknen. Nu har han kommit. Han som ska rädda oss från romarnas förtryck och alla tänkbara möjliga problem och omständigheter. Man tolkade att Jesus var en profet eller en kung i mänsklig bemärkelse. Att han skulle göra det Gud hade gjort när folket vandrade i öknen. Men då säger Jesus följande ord som ni hittar i vers 35 och framåt. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men som jag sagt det, ni har sett mig och tror ändå inte. Alla som Fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Jag har inte kommit ner från himmelen för att göra min egen vilja. utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig. Utan vad då? Jo, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min faders vilja. Att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Herre, vi tackar dig för ditt ord, Herre. Fader, och detta löfte, Herre, om att när vi ser dig och tror på dig så ska vi också, Herre, få del av uppståndelsens kraft. Så ska vi också få del av det eviga livet. Amen. Här i texten som vi precis läser så finns det ett av de där 7 jag är-uttalandena från Jesus. Är det någon som är bekant med de andra? Det finns ju ett par stycken till. Där Jesus talar om sig själv på ett mäktigt sätt. Och här säger han att jag är livets bröd. Att vara människa, tänker jag, innebär att vi alla dras med en hunger på olika sätt. Förstås en fysisk hunger, men framförallt också en själslig hunger. Sigmund Freud, som flera känner till, han beskrev den här hungern som att människan hungrar efter kärlek. Psykiatern Carl Gustav Jung, han sa att det människan hungrar efter, det är trygghet. Och en annan psykolog som hette Alfred Adler, han sa att vi människor hungrar efter mening. Och på sätt och vis så tänker jag att ja, men visst, de tre har väl alla rätt. Vem längtar inte efter att bli älskad? Eller vem längtar inte efter trygghet i tillvaron? Eller vem längtar inte efter att få upptäcka mening här i detta livet? Jag tänker att det är någonting som vi nog alla kan skriva under på. Att längta efter kärlek, trygghet och mening. Men det som gör Jesus så speciell, det är att han inte bara konstaterar att vi längtar, att vi törstar, att vi hungrar efter olika saker. Det han säger i sitt uttalande, det är ju också att han är svaret på den längtan. Att han själv är livets bröd. Inte ett bröd, utan livets bröd. Alltså han gör ju anspråk på att vilja möta dig och mig i våra djupaste behov. Alltså oavsett vad det är vi strävar efter, oavsett vad vi längtar efter, oavsett vad vi hoppas på, så säger Jesus att han är livets bröd. Att han vill mätta ditt djupaste behov som människa. Vi kan söka på alla möjliga olika sätt att bli tillfredsställda, att känna den där mättnaden. Men oftast är det ju bara snabba kalorier. Det går över ganska snabbt. Men Jesus säger, jag är livets bröd. Och när ni äter av mig, och ni äter av detta brödet, då får ni del av livet. Hade vi ställt frågan till Jesus att, ja, men du, tänker du nu då, nu när du har kommit hit till vår värld, vad tänker du att du ska göra när du är här då? Han hade ju aldrig svarat, men ta en dag i taget, vi får väl se lite vad som händer. Jag är öppen för olika alternativ, olika förslag. Så kan du och jag leva vårt liv kanske, upp till en viss ålder. Men Jesus hade ju aldrig, han levde ju inte på det sättet. Som vi läste i texten så kom han för att göra vad då? Jo, för att göra sin faders vilja. Och vad var faderns vilja? Vad var det vi läste? Kolla i vers 39-40. Vad var faderns vilja? Jo, att de som kommer till Jesus, som ser honom och tror på honom i sitt hjärta, som tar emot honom i sitt liv, att alla de ska få ta del av uppståndelsen på den yttersta dagen. Hallå, det är ju superhäftigt detta. Jesus kommer för att erbjuda dig och mig vägen till evigt liv och uppståndelse. Och så här fortsätter det. Vi ska inte läsa alla de verserna, men som jag brukar säga, läs det gärna när du kommer hem själv. Läs gärna hela det här kapitlet om du har möjlighet. Och vers 44, vad säger Jesus då? Att jo, att han ska låta oss uppstå på den yttersta dagen. Eller i vers 47, vad står det där? Jo, den som tror har evigt liv. Vers 51, den som äter av livets bröd ska leva i evighet. Jag känner att jag är lite tjatig och upprepar mig, men det här är... Ja, det är bra. Vers 54, den som äter hans kött och dricker hans blod har evigt liv och han ska uppstå på den yttersta dagen. Vers 58, den som äter brödet ska leva i evighet. Det här är bara inom loppet av vadå? 20-30 versar. Så bara gång på gång på gång så säger Jesus de här sakerna. Fyll dig med mig. Ta emot mig som är livets bröd som vill mätta dig så att du aldrig mer är hungrig eller törstig efter något i ditt liv. Då ska du också få evigt liv och uppståndelsen. När jag satt och skrev på predikan i veckan så började jag utifrån olika frågeställningar. Jag tänker att frågor kring uppståndelsen har nog de flesta av oss, skulle jag tro, eller hur? Några stycken kanske har i alla fall. Jag tror att det finns lika många frågor som vi är människor här idag i alla fall. Hur ska det gå till? Hur kommer det kännas? Hur kommer det se ut? När kommer det ske? Det finns massa olika frågor. Bibeln ger oss en del svar, en del är dolt för oss. Och vi kanske får nöja oss med att det är så också. Och en dag får vi vara med om det. Men det finns en viktig fråga som jag... För jag tog bort allt det där från mitt dokument när jag satt och skrev. Och så började jag om utifrån en helt annan fråga. Som jag tycker känns ännu mer relevant för oss som kyrka. Som vill vara präglade av detta hoppet. Nämligen, vad gör uppståndelsen för skillnad i mitt liv just nu? Vad gör uppståndelsen för skillnad i mitt liv just nu? För vi kan gömma oss bakom alla de där frågorna som vi är nyfikna på och få svar på. En del av dem kommer vi inte få svar på än. Men jag tänker mig att den viktiga frågan blir någonstans. Vad gör uppståndelsen för skillnad i mitt liv just nu? För den kan och bör prägla dig och mig. Det är det vi ska ta reda på nu. Och jag vill dela tre stycken korta punkter och visa hur löftet och hoppet om uppståndelsen gör skillnad i ditt liv och i vår församling just nu, just idag. Och för dig som antecknar så kommer första punkten här. Och den har jag försökt formulera så här, att uppståndelsen ger oss hopp mitt i hopplöshet och lidande. Bibeln talar ju om hoppet som ett ankare. Och när det gäller just uppståndelsen, löftet om uppståndelsen, så är det ju om något verkligen ett ankare i en stormig tid och en stormig värld. I en värld som är så fylld av hopplöshet, av lidande, av sorg och smärta. Då blir liksom korset och orden om uppståndelsen ett ankare för ditt och mitt hjärta. Som håller oss fast vid vad Gud har sagt i sitt ord. I Efesierbrevets första kapitel, vers 18-20. Jag har skrivit upp två stycken texter. Jag kommer inte läsa dem nu. Men skriv gärna upp dem om du vill fördjupa dig själv. Antingen i cellgruppen eller på egen hand. Men i Efesierbrevet, första kapitlet, vers 18-20, så talar Paulus om, och man blir ju så glad, så själalycklig när man läser det han skriver. Så talar han om och försöker sätta ord på vilket underbart arv du och jag har. Därför att vi tillhör Kristus. Alltså, jag anar att Paulus, när han skriver detta brev, eller när hans brevskrivare som tecknar nedåt honom skriver så jag anar att han gick igång på alla cylindrar. När han försöker beskriva och förklara hur underbart det är som du och jag är bärat av. Alltså det är helt fantastiskt när det får sjunka in i vårt hjärta. Och han skriver till församlingen i Efesos att hans längtan var att de kristna i sina hjärtan verkligen skulle förstå det här hoppet. Varför då? Jo, därför att det gör skillnad, vänner. Därför att det hoppet, det raderar ut allt vad hopplöshet heter. Det väger så mycket tyngre än allt lidande vi kan föreställa oss. Och till de kristna i Filippi så skriver Paulus att allt det som en gång hade ett värde för honom, allt det som var värdefullt i hans liv, det hade nu förlorat sitt värde. Han räknade det som skräp. Därför att han hade funnit någonting som var betydligt mer värdefullt och som han satte sitt hopp till. Nämligen kunskapen om Kristus och vetskapen om uppståndelsen. Och jag tänker mig att det finns mycket som du och jag kan sätta vårt hopp till i våra liv, eller hur? Jag kan sätta mitt hopp till hur det går, hur jag lyckas. Jag kan sätta mitt hopp till andra människor, till min fru, till pengar, till status. Det finns så otroligt mycket som du och jag kan sätta vårt hopp till. Men det Paulus talar om och det han vill uppmuntra oss att se, det är att det som ger oss hopp i hopplösheten, det är inte alla de där sakerna. Kanske för en kort tid, men ytterst sett så hittar vi bara hoppet i budskapet om Jesus och hans uppståndelse. Det är det som blir, som någon sa när vi bad innan gudstjänsten, det är det som får bli vår motivationskraft. Det är det som får ge oss riktningen i livet. Och det för mig vidare till den andra punkten. Att uppståndelsen, den ger oss riktning och sätter agendan. Och här tror jag att vi behöver återerövra någonting. Att vi är uppståndelsens folk, om du förstår mig. Vi är människor som vittnar om uppståndelsen. Ibland så kommer det där lite i skymundan. Men det här är ju det mäktigaste budskapet vi har. Att bortom död, bortom nöd, bortom ångest så finns det någonting mer. I Filipperbrevet 3 som vi var inne på alldeles nyss så talar Paulus om att vetskapen om Jesus och hans uppståndelse gjorde att han ville formas till att bli mer och mer lik Jesus. Men att den också satte agendan för hans liv. Att det som han en gång såg var viktigt nu förlorade sitt värde. Därför att han hade funnit något som var betydligt mer värdefullt. Och när han skriver till de kristna i Korint så påminner han dem om att det evangelium som han hade predikat, det var uppståndelsens evangelium. Och så uppmanar han dem och oss att stå fasta och orubbliga och arbeta hängivet. Men Paulus har jättemycket att säga om uppståndelsen. För honom var det liksom kärnan i det kristna budskapet. Inte bara att Jesus dog på korset, men att han också uppstod. Den tredje punkten. Uppståndelsen gör oss villiga och frimodiga. En fantastisk inledning på en av bibelböckerna hittar vi i första Johannesbrevets första kapitel. Och om du inte har läst de orden så kommer de upp här bakom mig nu, tror jag. Och där läser vi följande. Att det vi har hört och det vi med egna ögon har sett och det vi har skådat och rört vid, med våra händer. Om detta vittnar vi, livets ord. Livet har uppenbarat, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. De av er som har läst apostlagärningarna eller som har läst i slutet ska säga på evangelietexterna som, där det talas om att Jesus visar sig för lärjungarna. Ni vet vad det här handlar om. Att när han uppenbarade sig efter sin uppståndelse så fick de känna och förstå att han var inte bara någon ande som svävar en decimeter ovanför marken. Han var uppstånden. De fick känna såren och se och höra att det här är Jesus, den uppståndne. Och det är det här jag tänker mig borde vara våran riktning som församling också. Det här är ju någonting som vi också kan skriva under på. Att det vi vittnar om, det är den Jesus vi har mött. Den uppståndne. Det är honom vi har fått röra vid. Som har rört vid våra hjärtan och våra liv. Och det är honom vi frimodigt delar vittnesbördet om. Och livet, det eviga livet. Ett annat exempel det är ju när Paulus står på Areopagen i Aten och han möter filosoferna, alla de här lärda personerna. Och vad är det då han talar om? Jag vet inte om du har tänkt på det, men hans tal, det handlade ju om Jesus och uppståndelsen. Alltså mitt i mötet med alla de lärda, de kanske visaste på den här tiden, så talar Paulus om uppståndelsen. Och han gjorde det villigt och frimodigt. Även om, som det skulle visa sig i slutet på den här texten, även om människorna hånade honom för att han gjorde det. Och då kommer vi tillbaka till den där frågan igen. Vad är riktigt värdefullt för mig? Och vad är jag villig att det får kosta att vittna med frimodighet om den uppståndne? För talet om korset, det är en dårskap. Men jag tänker mig att vetskapen om att Jesus har uppstått, det borde ge oss motivationen i mötet med varandra och andra att dela våran tro frimodigt. Och till dig som är här idag eller som kanske lyssnar på podcasten i efterhand så kanske du undrar nu då, hur får jag del av det här eviga livet och uppståndelsen? Och då vill jag uppmuntra dig att göra det Jesus säger i Johannes 6 som vi läste. Att tro på honom. Att ta emot honom som är livets bröd och som vill mätta dig på alla livets områden. Men det gäller inte bara dig som kanske finns här och som inte delar tron. Det gäller oss allihopa. För några år sedan fanns det ett tv-program som jag aldrig tittade på men som jag hörde talas om. Som hette Du är vad du äter. Jag vet inte om det fortfarande går på tv. Och det är faktiskt ungefär det Jesus säger i Johannes kapitel 6. För frågan är ju vilket bröd vi människor äter. Det finns ju alla möjliga typer av bröd, det vet vi allihopa. Att välja bröd när man går och handlar är ju något av det jobbigaste jag vet i alla fall. Det är ljust och mörkt, det är med fiber, utan fiber, vitt bröd, mörkt bröd, surdeg och med frön, utan frön, med salt. You name it. Sockerfritt, glutenfritt. Mm. Det finns så mycket bröd att välja på. Och jag tänker mig att det finns så mycket du och jag kan välja att fylla oss med i våra liv. Och Jesu fråga och uppmaning blir ju någonstans att vilket bröd äter du? Vad fyller du dig med? Är det med mig, alltså med Kristus? Eller är det med allt det där som är de där snabba kolhydraterna? Allt det där som ger en tillfällig mättnad? Men som gör att du bara behöver mer och mer. Livets bröd är någonting helt annorlunda mot allt annat som finns, som världen erbjuder. Därför att livets bröd, det är bakat med oändligt mycket kärlek. Det går inte att köpa för några pengar alls. Och det är färskvara, vänner. Precis som Katrin var inne på i predikan förra veckan. Det handlar om det ständiga, det återkommande mötet med Jesus. Du och jag, även om vi redan kallar oss kristna, vi behöver också äta av livets bröd och fylla oss med Jesus. Påminna oss om vem han är. Upptäcka mättnaden i honom. Det handlar liksom inte bara om att vi en gång i månaden tar emot brödet i nattvarden och dricker ur bägaren. Det är inte det det handlar om. Då förminskar vi Gud och gör hela tron till ritualer. Ja, men det Jesus talar om, det handlar ju om att leva på honom. Och till dig som ännu inte har börjat smaka på livets bröd, så vill jag bara uppmuntra dig att välja det brödet. Att välja bort allt det där andra. Därför att som Jesus säger, när vi äter av detta brödet så kommer vi inte hungra eller törsta mer. Och precis som manna undret i Gamla testamentet, vi läste om det i, jag tror det var i våras. Precis som en manna undret, minns ni berättelsen? Folket, de går i öknen. De behöver mat för dagen. Och Gud lovar att förse dem och han sänder manna till dem. Men han säger ju en sak till dem. Ni får inte spara undan någonting. Och precis på samma sätt är det med livets bröd. Det är ingenting vi kan bunkra upp. Frysa in och ta fram den dagen vi behöver det. Livets bröd, det är färskvara, vänner. Vi behöver det varje dag. 20-fadern Augustinus, han skriver så här: mitt hjärta är oroligt tills det finner ro i dig. Det Jesus säger i Johannes kapitel 6 som vi läste innan, det är ungefär detta. Det finns så mycket vi kan fylla oss med. Det finns så mycket världen erbjuder som kanske smakar bra och som ser gott ut. Men ytterst så är det bara Jesus som är livets bröd. Och om vi sätter vårt hopp till honom i våran tro och i våran gemenskap, så kommer han mätta oss med allt sitt goda. För han vill möta med oss i hopplöshet, i modlöshet, i sorg, i nöd, i smärta. Han vill möta med dig i allt det du längtar efter i ditt liv. Han vill tillgodose dina djupaste behov och din djupaste hunger och längtan. Och framförallt, han vill ge dig det eviga livet och uppståndelsen.